Det finns en fantastisk liten bok som heter Fakta om Finland, skriven av en norsk författare som heter Erlend Loe, tror jag, eller hur han uttalar det här namnet. Den handlar om en man som får i uppdrag att skriva en faktabok som ska locka norska turister att åka till Finland. Problemet är ju bara att den här mannen har aldrig varit i Finland. Och han är dessutom sjukligt rädd för vatten. Så han är inte så pigg på den här idén att sticka iväg till tusen sjöars land. Han försöker istället komma runt det här genom att läsa på om Finland och ja, hitta på helt enkelt. Han tänker, hur svårt kan det vara? Det vet man ju vad man skriver i såna där broschyrer och böcker. Jag ska inte avslöja hur det går för honom, men han bäddar ju för en del problem, kan man ju säga. Därför att det är ju någonting med det där förstahandserfarenheten som inte riktigt går att ersätta. Man kan liksom inte läsa sig till den här förståelsen, den här insikten som man får därför att man har varit där. Den här liksom personliga kontakten med en plats eller en situation eller en människa som bara kommer av att man har varit där. Och när den inte finns så märks det. Eller när man anar att någon annan inte har den här erfarenheten så då känner man liksom inte att den här personen kommer inte förstå. Som många tonåringar kanske känner när man står i ett problem, men man vill liksom inte prata med sina föräldrar om det, för man tänker att de skulle aldrig förstå. De vet inte hur det är, de har aldrig varit här. Det visar kanske, säger kanske någonting om hur dåligt vi känner våra föräldrar när vi är i den där åldern. Men i alla fall, jag tror att så är det nog också som många människor känner i relationen till Gud. Om man överhuvudtaget tror på honom så är han någonstans långt, långt borta. Han är hög och helig. Han håller hela universum i sin hand. Han finns bortom allt som vi kan tänka och uttrycka. Han är något annat. Men vad vet han egentligen om min situation? Vad vet han om att vara människa? Och mig, liksom, mitt problem, det står ju inte ens i Bibeln. Hur ska han någonsin kunna förstå? Dagens episteltext för den här dagen kommer ifrån Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet. Och det handlar om, det står liksom i ett sammanhang som i lite gångjärnet mellan en ganska skarp varning för domen och för att gå miste om sabbatsvilan, Guds sabbatsvila, om man, därför att man inte tar emot det glada budskapet i tro och lyssnar på honom som talar. Det är en väldigt viktig poäng i Hebreerbrevet. Men så kommer den in på ett mer hoppfullt spår i det här, när han börjar tala om Jesus, om hans offer och vad det betyder för oss som troende. Och ifrån den 14:e versen i fjärde kapitlet står det: när vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Här tar författaren liksom avstamp i den judiska tempelkulten och gudstjänsten i allmänhet och i synnerhet i försoningsoffret. Och han pratar om överste prästen som hade till uppgift att representera folket inför Gud och Gud inför folket. Han skulle förmedla folkets böner och folkets offer inför Gud, och så skulle han också förmedla Guds svar, Guds dom eller Guds välsignelser tillbaka till folket. Och en gång om året så skulle han gå in bakom förhänget i templet till det allra heligaste, där förbundsarken stod. Och han skulle ha med sig blod ifrån ett lamm som skulle offras till försoning för folkets synd. Och det var liksom ett villkor för att Gud skulle kunna bo ibland sitt folk. Han skulle bära fram den här reningsoffret för dem. Problemet var ju att det här räckte inte riktigt. Det är en viktig poäng i Hebreerbrevet. Han säger att det räckte inte till. Det här offret som man bar fram, det nådde inte hela vägen fram. Och det är för att den här helgedomen var i praktiken bara en skugga, står det. Templet var liksom ingenting i sig självt. Det var en slags tändsticksmodell i miniatyr som pekade på, avbildade någonting mycket större. Och det gjorde att det här offerblodet som bar fram på försoningsdagen en gång om året nådde aldrig riktigt fram. Det kunde inte rena från synd. Det blev bara en slags konstgjord andning som man fick hålla på med år efter år efter år för att hålla saker flytande liksom. Men den lyckades aldrig rena människor ifrån synden, befria oss ifrån skulden. Men nu, menar Hebreerbrevets författare, så har det hänt någonting. Jesus, Guds son, har trätt in som en ny överste präst. Och han har gått in inte i det här skuggtemplet, utan i den verkliga boningen som det här templet liksom representerar. Han har gått in, det står att han har stigit upp genom himlarna, genom den här barriären som skiljer människornas värld ifrån Guds boning. På samma sätt som förhänget i templet som skilde ut resten av helgedomen ifrån det allra heligaste. Där har Jesus gått in som en ny stor överste präst, och han har med sig ett offer som faktiskt ger den här reningen ifrån synden på riktigt. Och för att överste prästen ska kunna ha den här funktionen som medlare mellan Gud och människa, så krävs det, så som Hebreerbrevet uttrycker det, att han är både trogen och barmhärtig. Det vill säga, han behöver vara både lojal gentemot förbundet, gentemot Guds sanning och lagen. Han behöver också vara solidarisk med folket. Både trogen och barmhärtig. Han behöver vara en av dem. Annars funkar det liksom inte. Om Jesus skriver då Hebreerbrevet i det andra kapitlet: därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Det finns ett uttryck som jag tror kommer från engelskan från början, där man säger att innan man dömer någon så behöver man gå en mil i deras skor. En lång promenad. Och det handlar liksom om det här att om du ska kunna förstå mig så behöver du kunna sätta dig i min situation. Du behöver göra samma resa som jag har gjort, under samma omständigheter som jag har haft. Du behöver känna samma skoskav, samma sneslitna sulor om du ska kunna förstå vem jag är och mina handlingar. Och det är det som Hebreerbrevets författare här skriver att Jesus har gjort. Det står att han har prövats på alla sätt och varit som vi. Och därför så kan han känna med oss i våra svagheter. Han har gått i våra skor. Det är en sån här fantastisk tanke, ett budskap som Hebreerbrevet försöker skicka med till sina mottagare, som var ganska små gemenskaper utspridda i en större stad, förmodligen i Rom. De är utsatta för svårigheter och förföljelse och annat. Och till dem så vill han liksom skriva det här att mitt i ert lidande så behöver ni veta att det finns en i himlen som vet precis hur ni har det. Det finns någon som har varit där. Som har förstahands erfarenhet. Som har gått i era skor. Och han sitter på maktens högra sida i himlen. Men då kan man ju tänka att ja, så är det väl i och för sig, men inte riktigt va? Det står ju här faktiskt att han har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Och det är ju en ganska viktig poäng, eller hur? Jag menar, om man plockar bort synden ur ekvationen, vad blir det då kvar av den här kampen och lidandet och frestelserna och allt det andra? Alltså en tillvaro utan synd, det är ju definitionen av paradiset, eller hur? Kan man verkligen säga att en Gud som inte har någon erfarenhet av synd, som inte har någon erfarenhet av att brottas med frestelser och leva i en fallen värld, kan man verkligen säga att han förstår oss? Om man ställer den frågan så tror jag att Nya Testamentet i allmänhet och Hebreerbrevet skulle svara utifrån tre viktiga saker. För det första, när det står i Hebreerbrevet att han har förmågan att känna med oss i våra svagheter, så handlar det inte liksom om någon slags att han står och tycker synd om oss på avstånd liksom. Utan det här ordet som används här betyder ordagrant att lida tillsammans med oss. Det är egentligen, kan man säga, samma sak ligger ju i vårt svenska uttryck medlidande. Att faktiskt lida tillsammans med oss. Samma uttryck används lite senare i Hebreerbrevet i kapitel 10, när författaren liksom påminner läsarna om hur det var när de precis hade kommit till tro. Och så skriver han att ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Och så fortsätter han sen i kapitel 13 med samma andemening, kan man säga, när han säger: tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Det som ligger i det här är liksom att Gud faktiskt lider när hans barn lider. Det är som när Jesus möter Saul på Damaskusvägen, så identifierar han sig så totalt med de förföljda lärjungarna. Så han säger till Saul att varför förföljer du mig? Jag är Jesus, den som du förföljer. Det handlar liksom det här att vi har en överste präst i himlen som förmår att känna med oss i svagheten. Det handlar inte bara om att Jesus liksom kommer ihåg hur det var att lida från tiden på jorden, och att han liksom har det som någon slags förmildrande omständighet i domen eller så. Utan det handlar om att vårt nervsystem är sammankopplat med hans. Att när vi lider så bär han vår smärta direkt i sin kropp, i sig själv. Han känner det vi känner. För det andra så är evangelierna väldigt tydliga med det här att Jesus som människa är inte immun mot frestelser. När han leds av anden ut i öknen för att frestas av djävulen, så är det liksom ingen lek. Utan han lockas verkligen av de här erbjudandena som frestaren ger honom. Han lockas av att få göra stenarna till bröd för att stilla sin hunger. Han lockas faktiskt av att kasta sig från tempelmuren för att få det här kvittot på Guds omsorg om honom. Och att få makt över alla världens riken och kunna vara den här goda härskaren som han ser att människorna behöver. Det är saker som verkligen lockar honom, som Jesus faktiskt frestas av. Och att han står emot frestelsen betyder inte att kampen blir mindre. Den kamp som han måste utkämpa blir egentligen mycket större, därför att frestelsen upphör ju i det ögonblicket när jag ger efter för den. Bara den som står emot frestelsen får möta frestelsens fulla styrka. Så egentligen har han prövats på det sättet mycket, mycket hårdare än någon av oss. Och för det tredje, en sak som Hebreerbrevet också skulle lyfta upp i det här, gäller synden. Att även om Jesus stod fast emot frestelsen, så har han mer erfarenhet av synd än någon människa. Därför att i den här bilden som Hebreerbrevet målar upp, så är Jesus inte bara överste prästen. Han är också offerlammet. Lammet som slaktades på försoningsdagen och blodet man skulle bära in i det allra heligaste. Det gjorde man liksom inte som ett avskräckande exempel. Det var inte så att man slog ihjäl det här lammet för att visa folk hur illa det går om man syndar, liksom, för att skrämma människor till lydnad. Utan det handlar om att man ceremoniellt lägger folkets synd på det här lammet. Så att när lammet slaktas så kan lammets blod betala priset för folkets synd. Och på samma sätt är det i Hebreerbrevet, att Guds lamm som är Jesus bär liksom inte bara symboliskt världens synd, utan rent faktiskt så betalar han priset för världens synd med sitt eget blod, och han bar det i sin kropp. Paulus skriver i andra Korintherbrevet att han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Så även om Jesus var utan synd själv, Så bar han hela världens trasighet, hela världens ondska, orenhet, synden och hela syndens konsekvens bar han i sin egen kropp. Han är liksom inte distanserad från våran erfarenhet av att leva i en trasig värld. Så alltså jag tror att kontentan av allt det här är att vad du än kommer att möta i ditt liv, vad du än stöter på av utmaningar och lidande, av förföljelse eller skam, skuld, synd och frestelser, så kan du lita på det här som Hebreerbrevet försöker tala om för sina läsare. Att på maktens högra sida i himlen så finns en som vet precis vad du går igenom. Det finns en som har förstahands erfarenhet. Det finns en som har varit där. En som har gått hela vägen i dina skor. På grund av det så skriver Hebreerbrevets författare att vi kan närma oss nådens tron. Det står, låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och det här är ganska fantastiskt, för det är inte ett, det är liksom inte ett engångserbjudande. Det här att träda fram, som det står här, det beskriver liksom en pågående aktivitet. Någonting upprepande. Dörren in till nådens tron, den har öppnats en gång för alla. Men vi kan gå dit. Vi kan få, för varje dag så får vi återvända till nådens tron för att ta emot förbarmande och nåd, för att ta emot hjälp i varje stund som vi behöver den. Och vi kan göra det utan rädsla. Vi kan göra det med frimodighet, står det. Vi behöver liksom inte gå runt och vara oroliga för vilket mottagande vi kommer att få. Kommer han verkligen att förstå? Vet han vad jag går igenom? Därför att vi har en Gud som faktiskt känner oss. Vi har en Gud som känner med oss. Och som känner samma smärta som vi bär på. Den bär också han på. Våra nervsystem är sammankopplade. Vi har en Gud som har gått hela vägen i våra skor. Så oavsett vad du bär på av oro och rädsla eller skam eller kanske förhoppningar, önskningar, oavsett vad du bär med dig, så kan du veta att han har varit där. Han har förstahandserfarenhet. Och till honom får vi komma om och om och om igen. Det är det som är bönens hjärta. Att vi får träda fram inför honom i frimodighet. Finnas inför honom som sitter på maktens högra sida. Som är en av oss. Det är det som är det fantastiska i, som Hebreerbrevet också liksom lyfter upp. Att uppståndelsen och himmelsfärden, det suddar liksom inte ut inkarnationen. Alltså att Gud har blivit människa. När han har uppstått ifrån de döda, när han har stigit upp till himlen, när han sitter på tronen i himlen, så är han fortfarande människa. Jesu mänsklighet var inte någonting som han liksom klädde på sig en stund, en förklädnad som han traskade omkring här och sen klädde av sig igen när det var dags att åka hem. I himlen finns en som är vår broder. Och till honom får vi vända oss i varje stund som vi behöver hjälp. I allt blev han lik sina bröder. Och det som Hebreerbrevet vill hälsa oss idag, det är som vi brukar sjunga i den här gamla sången. Var dag och stund då du hjälp behöver, till nådastolen frimodigt gå. Ty se om synden än flödar över, så flödar nåden långt mer ändå. Amen.